Ska vi?
Let's do this.
Let's do this. Det är livsviktigt att tänka på framtiden. Om den professionella fotbollen fortfarande har någon mänsklighet och öppenhet kvar, är det nu den ska råda. Om den professionella fotbollen vill återetablera sin storhet men skydda sig från ekonomiska överraskningar, bör man utnyttja den här pausen för att tänka om. För att få ett stopp på den här blödande inflationen. För att den enorma pengarullningen ska sluta stiga norr åt huvudet och försvinna in i en bubbla av transfersummor och maffialiknande arvoden. Det kan bara göras med en långsiktig vision. Det kan bara göras genom att återvinna sin ekonomiska självständighet gentemot det diktatoriska kortsiktiga lotteriet av försäljningen av tv-rättigheter. Det kan bara göras genom att inkludera alla de som gör fotbollen av idag och genom att börja på stället där fotbollen lever. Arenan. Fan, ja, det var ju skitbra fram till sista meningen.
Så nära, så jävla nära.
Simon Bank, jag orkar inte göra om det, får ni bara... Det skulle låta, det här var min intonationsplan då, på sista meningen. Det kan bara göras genom att inkludera alla de som gör fotbollen av idag. Och genom att börja på stället där fotbollen lever. Arenan.
Bättre där.
Jag är ju konstaterat en ganska dålig högläsare. Jag visste inte det så mycket innan vi startade den här podden, men nu är det som vecka på vecka får jag detta manifesterat. Vet du vad det där var?
Jag ville tänka att det är någonting från den Emil Kraft-intervju i veckan som jag inte läste.
Den har inte jag ens sett. Vem gjorde den?
Jag vet inte.
Nej.
Jag har inte läst den.
Nej, jag har inte läst den.
Var det eller var det något helt annat?
Nej, det var något helt annat. Men det var kanske inte riktigt... Det var inte Jorge Valdano i alla fall, för en gångs skull. Nej, det är så att i Frankrike så har ett gigantiskt supporterkollektiv. 45 olika ultras och supportergrupper från hela första ligan då. Gått ihop med ett litet manifest där man vänder sig emot de här planerna på att dra igång den franska fotbollen, klubbfotbollen, inför lyckta dörrar då, eller vad säger man, tomma läktare.
Tomma läktare. Mm.
Det är ju det som ligger lite i pipeline just nu på många håll, för man vågar ju, man vill till varje pris få igång fotbollen och framförallt få klart ligorna då. Men vågar såklart inte spela inför publik. Och då har de här återigen 45 som har supportersammanslutningarna i ett långt och rätt så poetiskt manifest. Enats kring detta. Att vi kan
också
inte...
känns som franskt.
Precis så. Det var två ultrasgrupper som inte liksom ställde sig bakom detta. Eller som kanske... har för mycket otalt med någon av de andra. Det var Marseille och det var Lyons.
Mm.
Men övriga finns med här då. Jag antar att det är första och andra divisionsklubbar. Ja, det är väl alla som spelar professionellt i Frankrike. Jag har tänkt mycket på det här. Det är ju många spelare som känner såklart på samma sätt. Och man vill inte spela inför tomma läktare. Det är ju en otrolig... För folk som tittar på tv blir det konstigt, men det är... Det förtar kanske inte hela upplevelsen, men spelar du en match, eller spelar du match på match utan publik, så försvinner liksom lite grann poängen. Och jag vill nog instämma i detta. Jag tycker att det här är en ganska rimlig, utöver alla andra grejer då, som de säger, så är det en rimlig invändning mot det här. Då kanske man inte ska sätta ekonomin och balansräkningen och budgeten först, utan ta vara på det här andhålet helt enkelt.
Jo, men det är det som är så jävla intressant med tiden vi går igenom, som är tragisk och hemsk på nästan alla sätt, men att just det är den här stora feta pausknappen och att just den här sortens diskussioner kommer nu då kring vad är viktigt egentligen och hur borde det vara, och vi har en snedfördelning och allt är knasigt, och den kommer liksom kring kulturen och konsten och fotbollen och idrotten generellt och så vidare. Den kanske inte kommer så mycket där den verkligen, verkligen borde komma i övriga då, alltså skola, vård, omsorg, historien så mycket. Men det är ju, jag håller med att det här
andningshålet... Det gör det väl ganska mycket. Det är väl jättemånga som pratar om det just nu. Att...
Jo, men det finns också en take som är ganska utbredd om att man ska inte politisera den här krisen. Liksom. Det ska inte pratas klassperspektiv och det ska inte pratas det ena och det tredje, men det kanske är just när man verkligen borde göra det. Vi borde också prata om alltså det här att vi hela grejen med att man står på balkongerna man och man, att det görs här och var i alla fall, står klockan 8 varje kväll och man applåderar vårdpersonalen.
I Vasastan i Stockholm, gör ni det? Med kastruller. Ropar du något så här, karamba?
Nej, man vill inte synas utåt såklart. Här är det ganska tyst, men det görs på sina håll och det finns inte politiker som inte vill kalla vårdpersonalen för hjältar och sluta upp bakom. Jag tänkte på det att det påminner jävligt mycket om alltså vårt bevakningsområdes vårdhjältar. Är inte det damfotbollsspelarna väldigt mycket? Att
jo.
En gång vart tredje år eller varannat år så pratar vi om vilka oerhörda hjältar de är och sådär.
Jo, men, precis. Men jag skrev ju ganska exakt detta i ett blogginlägg faktiskt igår. Att det är ganska så rimligt att jämföra damfotbollsspelarna med underbetalda kvinnor i klassiska kvinnoyrken för att de tillhör det absoluta prekariatet just nu, att man har, även om inte de utsätter sig för samma risker, så är det ändå så att man är offras liksom tidigt i kedjan på något sätt när det kommer till kriser och så vidare, dels genom att utsättas för risker i vårdpersonalens fall, men också för att man har dels för att de måste åka till jobbet och man kan inte ta bilen dit för man har ingen bil kanske, och man måste träffa människor trots att det är rekommenderat att stanna inne och så. Men också att det liksom är ekonomiskt absolut svårast att stanna hemma från jobbet om du är sjuk till exempel, om du jobbar i hemtjänsten och så vidare.
Ja, och det är, alltså, det är ju lite sådär att ja, men, kära damfotbollsspelare, ni är superhjältar, vilka förebilder ni är och fantastiska ni är, och det visas i tv och skrivs i tidningar och sponsorerna vill börja synas och politikerna hakar på och så vidare. Men sen skulle frågan komma om, ja men borde vi inte få lite högre löner och lite mer bevakning till vardags, så borde vi inte få det här och det här och riktiga kläder och vad det nu kan vara, så ja, men, är ni inte kloka liksom? Vad fan, marknaden styr ju, sluta tjafsa liksom.
Ni får ju våra applåder.
Ni får ju våra balkongapplåder.
Räcker inte det?
Sluta tjata, och samma med vårdpersonalen också, att det där...
Släng dina rosor och lyssna på mig istället. Vi bara så här, nej, vi vill inte lyssna, men här får du en ros och en applåd.
Ja, men det gränslösa hyckleriet att prata om någon som hjältar, och så vet man att ja, vården har nedröstats i liksom 2 decennier typ, och man vet också att det kommer, ja, när krisen är över så kommer det skäras ner igen liksom, snabbare. Man kan säga jobbskatteavdrag eller rutavdrag eller vad du vill liksom. De är inga hjältar liksom. Det är inte så de syns. Jag tror inte att man får det här stora, att det här kommer vara någon stort wake up call heller, för det kommer vara väldigt mycket tillbaka till normal, med mindre att vi skiftar system helt och fullt.
Men såg inte du, var det han som heter Sauron Loll på Twitter som skrev, vad fan, kan vi ta bort vårdlönerna helt och bara betala dem i applåder varje kväll?
Ja, det är en långt rimligare hållning i alla fall att prata om
den är ärligare. Vet du vad de gör på velodromen i Marseille varje kväll klockan 20?
Släpper in mål i vanliga fall, men nu vet jag inte.
De spelar ju Van Halens Jump.
Ja, just det. Jo, men det vet jag.
Istället för att applådera.
Ja, då sin vanliga inmarsch.
Men det är väl ändå lite, det tycker jag var ganska kreativt. Ett sätt att påminna folk om någon form av normalitet också.
Ja, verkligen, verkligen. Nej, det är konstiga tider, men det är fascinerande tid just det, att det är per definition filosofiska tider ju. Att det här, alla sorter, alltså ett bredmärkssystem som bara har pågått, nu är uppe för någon slags debatt. Och det är rätt härligt att det är så.
Ja, det är underbart.
Jag har också kommit att tänka på att hela den här hållningen som då till pandemin och smittskyddet och allt det här, alltså Tegnell-hållningen eller vad du vill, den är inte ny liksom. Du vet, det här med att vi vet inte och facit kommer först efteråt och vi får vänta med att recensera och så. Är inte det exakt liksom Thomas Mattsson-hållningen?
Åh, det här är en pågående publicering och då kommenterar vi inte dem. Är det så?
Precis.
Det
du menar? Vi lever i de pågående publiceringarnas tidvarv.
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson säger att han vill påminna om att det här är en pågående publicering som började i morse.
Han hade behövts nu på Expressen.
Ja, bland annat.
Eller på Folkhälsomyndighetens presskonferens.
Ja, det hade varit något. Nej, grundkursen i debatt, det var under MeToo som han lyfte fram det, framförallt efter att ha hängt ut, jag vet inte om det var fler, men det var i alla fall i synnerhet då Aftonbladet medarbetare då.
Tre på stycken.
Normalt hade stridit mot alla former av pressetiska regler.
Men alltså de rök ju så inåt skogen när det väl kom till PO-anmälningen sen ändå. Ja.
Ja, och då hänvisade han till att det här är en pågående publicering. Ni kan inte döma det förrän vi sitter med historiens dom. Jag vet inte.
Det var väl också mycket för att han hänvisade till en pågående publicering och därför kunde han inte kommentera den. Vilket var
just det.
Nästan profetiskt sagt på något sätt.
Ja,
FOM en helt ny
kan
du
kommentera. Ja, oerhörda möjligheter. Mm. Även i så här relationsteori så borde man kunna hänvisa till det. Du har inte diskat idag, men du skulle göra det. Ja, men det här är en pågående relation. Du kan inte
döm mig när vi har varit ihop ett tag.
Mm. Ja, precis.
Eller döm mig när det är slut.
Döm mig när det är slut. Det är faktiskt ofta så det funkar också.
Men du, för att återgå bara till den här frågan då, som ju kommer komma upp i hela fotbollsvärlden, eller är på bordet redan i alla länder som vill kicka igång så snabbt det bara går. Så är ju det kanske det mest intressanta, förflyttningen då från, som har skett under, det har varit en lång pågående publicering så att säga, mellan att fotboll upplevs på plats till att tv är det överlägset mest alltså dominerande mediet. Och de allra flesta som ser på ett klassiker till exempel, jorden runt ser det förstås på tv. Men att det också blir det blir liksom dags att bekänna färg någonstans och bestämma vilken identitet fotbollen ska ha. För de som går på matcher varje helg, typ ultrasgrupper och supportergrupper och vanliga säsongskortsinnehållare, innehavare. För de blir det ju en enorm skillnad. Och jag tycker det är helt rimligt att säga att det här, fotbollen börjar på arenan. Och spelas inte fotbollen för publik så finns den i princip inte. Då är den, alltså, jag tror verkligen också att det kommer bli utfallet. Att om ligorna drar igång då bakom lyckta dörrar eller utan publik så kommer det inte kännas lika mycket på riktigt. Folk kommer fira kanske en scudetto i alla fall och så. Men det kommer ju inte vara, det är ju inte samma sak om du inte kan krama liksom en okänd gubbe på tre rader framför och säger fira Jungfru Maria.
Lite som på krogen. Ja, absolut. Så är det. Det är ju absolut så. Alltså, fotboll är inte bäst på bio. Men vi har ju under väldigt lång tid tänkt så. Och det har varit, alltså, diskussionen kring arenapubliken har varit lite samma sak. Att det är våra sanna hjältar och så vidare. Men de behandlas inte som det riktigt fullt ut.
Nej, men visst. Nej, och det är också ganska typiskt att det är en sammanslagning av ultragrupper som är de mest så förnuftiga rösterna just nu. De gör ju också runt om i Frankrike extremt mycket socialt jobb under krisen. Hjälper till med matutdelning och både soppkök och för hemlösa och hjälper gamla och så vidare. Att det finns en enorm kraft i de här sammanslutningarna som just nu används till på många håll väldigt bra och sympatiska saker.
Men vet du, Johanna, så jag tror att det beror väldigt mycket på, alltså vi pratade om Bad Blue Boys när i Belgrad här sistens, att, att de är välorganiserade och så vidare. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att de lever ju en vardag där man är så oerhört präglad av att den här mänskliga samvaron inte är utbytbar mot någonting.
Ja.
Vilket väldigt många samlare inte riktigt gör. Vi kan liksom leva våra liv på internet eller vad som helst, men för dem, alltihopa de gör utgår ifrån att man står med den andra sida vid sida på något sätt.
Ja, visst.
På ett sätt som är ganska ovanligt annars i samhället.
Ja, men så är det ju. Men egentligen gäller det ju all idrott, både supportrar och utövarna på något sätt, att det går inte riktigt då. Jag menar, det är klart att man rent teoretiskt då skulle kunna tänka sig att fotboll måste ju spela ihop med andra, och det är ju också en stor diskussion nu. Det här, jag har följt lite det som det pratas om i Stockholm när de ska dra igång Stockholmsfotbollen. Ja, men kanske inte 11 man då, men typ 7 manna lag kan ju spela. Mm, för de är färre på plan. Man bara, men det är ju mindre planer. Så att det är inte mindre kontakt för det. Ja. Hur som helst. Men det finns ju andra idrotter, tänker jag, där man faktiskt kan fortsätta ganska ostört om man vill. Alltså, det är klart att du kan hoppa höjdhopp. Alltså i princip skulle man kunna genomföra en höjdhoppstävling, säger vi, på
distans.
På 10 olika arenor. Ja, och så får man bara alla koppla upp sig på Zoom och så hoppar först en och sen den andra, och ja, vad du vill. Det är verkligen helt omöjligt med lagidrotten, vilket ju lite grann är poängen med den också. Och som du säger, men jag tror att alla föreningsmänniskor och lider lite på samma sätt av det här och känner också att ja, men vi kan väl ha, det är klart vi skulle kunna göra det här på Skype eller Zoom eller vad du vill. Men det är absolut inte, då missar man hela poängen med, alltså det här, så här skulle jag vilja säga, det som håller på att ske nu i fotbollen, eller inom ja, toppfotbollen, är att det råder ekonomisk panik som i resten av samhället, och ingen vet hur fan man ska klara det här, och då, hur man räknar på det, så kommer ligorna och klubbarna gå med enorma förluster i den här situationen. Så då tittar man på det bästa budgetscenariot, som är att ändå spela klart ligorna så snabbt det går. Förlorar då en massa pengar, men ändå, man gör det utan biljettintäkter och så vidare. Och sen så hoppas att livet blir som vanligt typ snart igen. Och då bestämmer man sig för att sätta klubbarnas ekonomi, förbundens ekonomi först. Och jag förstår, det tänket är ju det vanliga. Men då får man ju börja tänka på, så här, vad är poängen då med fotboll? Är det att den ska anpassa sig efter den ekonomiska paniken? Eller är det återigen, nu vi ska tänka till lite grann?
What's the sound of one hand clapping, som Van Morrison sjöng? What's the sound of one hand clapping? Yeah, the light and the myth don't know what it is. Nej, men det är fascinerande med krisen, att den tydliggör sådana saker. Den tydliggör den sortens feltänk, liksom, att den emotionella sanningen här och folkliga sanningen är att ja, men det handlar om publiken, det handlar om oss, att det handlar om mötesplatsen, det är det som är fotboll. Jag pratar om att det är människorna som jag saknar när jag saknar fotboll och så vidare. Men att det är också att vi har hamnat i en, alltså fotbollsbranschen, den handlar om just de här ekonomiska hänsynen. Och det, jag menar, vi är inte idioter, vi förstår ju också att om inte de här stora, enormt högkalibrerade klubbarna får in sina pengar, sina tv-avtal och allt vad det, så går de under och då har vi ingen fotboll alls. Men ja, den skärningen mellan det som då alla vi som tittar på fotboll tycker är fotboll har egentligen väldigt lite med miljardrullningen att göra. Och det är så oerhört, oerhört tydligt just de här dagarna.
Ja, exakt. Det är svårt att tänka sig ett helt annat perspektiv på det. Framförallt så kommer ju inte, så måste ju de olika ligorna och länderna på något sätt harmoniera det här. Det är väl, för det kommer ju, man vill spela klart i Europacupen och sånt där också. Mm. Men det som har dykt upp nu på slutet på lite olika håll. Från FIFA har man pratat om det här, och jag vet att i intervjun med Christian Gourcuff, som jag hänvisade till, var det förra veckan, så tog han upp det också. Och det pratas om detta även i Italien, och det är ju alltså att man ska spela klart den här säsongen i höst. Alltså inte stressa på, inte ta några risker. Och det är klart att framförallt i norra Italien, som är det starka fotbollsfästet, om man ser till vart titlarna brukar gå, så är den här krisen mycket, mycket mer påtaglig, och den känns mer på kroppen liksom än någonting annat. Så där finns det ju ganska, tror jag, ganska stor förståelse för att man inte vill komma igång för snabbt. Och det säger ju alla fotbollsansvariga där, både inom ligan och förbundet och så, att vi ska inte ta några risker. Vi ska inte ta några risker. Det här, vi kan inte liksom förekomma det här viruset. Vi får inte en enda människa får bli smittad om och när vi börjar spela fotboll. Men att man då ändå har börjat fundera på den här liksom helt extremt radikala idén att spela klart då i höst, när det förhoppningsvis har lugnat ner sig, eller att man i alla fall kan ha lite tid då att fundera på hur man ska göra det, och sen börja nästa säsong i januari och då gå över till vårt gamla klassiska allsvenska koncept med vår höst, som då plötsligt ligger väldigt bra till inför 2022 när fotbolls-VM ska gå på vintertid.
Kommer det bli så att övriga världen går över till vår höst, medan vi då svänger över och kör höst-vår istället?
Det hade varit så himla typiskt. För jag såg att nu har ju verkligen den diskussionen kommit igång i Sverige. Nu har vi världens chans att göra det här till höst-vår, som Europa, resten av Europa. Mm. Nu har vi en jättechans att göra det som i flera länder i Sydamerika, plus Sverige och Norge. Titta på dem, det går jättebra. Christian Gourcuff sa för övrigt att i den intervjun då, att Jag tycker vi borde spela vår, höst, och jag har gillat den idén sedan tidigare. Fotboll är en sommarsport. Vi ska inte hålla på att ha långa uppehåll då.
Mm.
Och det här, jag håller ju med om det. Jag har inte riktigt tänkt på det sättet tidigare. Men det är ju helt sant att man sitter ju svin ofta och fryser ballarna av sig.
Framförallt i Lombardiet.
Ja, men exakt. San Siro, hur mycket har man frusit där? Alltså, det är ju den kallaste platsen på jorden. Men även jag har frusit i princip ihjäl mig i norra Frankrike också på arenor där. Camp Nou kan vara ett riktigt vindhåll. Så att egentligen så finns det ju inte så starka skäl att inte ändra på det här. Mer än att det aldrig har gjort, så att det skulle bli konstigt. Det kanske också är en unik chans som det bara gäller att ta nu.
Ja, jag ser fram emot alla de här åtgärderna som kommer att komma. Och jag dömer verkligen inte ut tanken på att spela klart säsongerna. Vad var det du sa? Inför lyckta dörrar. Det jag vänder mig emot är att om det skulle vara så att vi gör noll och inget av de här väldigt senkomna insikterna som har drabbat fotbollscommunityn brett nu då, med att det faktiskt handlar om publiken, om människorna, om samvaron, och kanske inte, ja, att det här med ekonomin är faktiskt lite sekundär då. Om vi bara återgår till business as usual och en show som must go on, då tycker jag vi misslyckats på något sätt, för vi har faktiskt lärt oss någonting av pandemin.
Mm.
Och med vi så menar alla utom du och jag då, som redan har vetat det här länge.
Men hur känner du inför vår, höst då?
I Europa?
Mm.
Ja, varför inte? Det vore väl toppen.
Eller känner du att du skulle få att din liksom dubbla allsvenska och utländska bevakning skulle få ett hål då? För så skulle det ju bli.
Ja, så skulle det bli. Men ja, det är inte så att jag råder brist på hål i min tillvaro. Det finns
jag kan tolka det på 300 olika sätt, men okej.
Okay. Jaha, du kör den freudianska varianten?
Nej, absolut. Verkligen inte. Jag bara tänkte på alla eventualiteter.
Ja, du tänker alla baser, såklart. Ni åttiotalister, va?
Ja. Det råder inte brist på hål i din tillvaro. Nej.
Nej, så är det.
Jo, det råder väl brist på hål.
Var det en dubbelnegation som kom till det där? Ja, det kan vara så.
Jag tänker att du efterlyser väl fler hål. Det hade väl varit skönt.
Ja, det vore toppen.
Eftersom det låter som det är ganska körigt på en vardaglig bas.
Ja.
Förlåt att... Tråkigt att jag ska behöva korrigera dig i detta mycket skönanta ämne, men jag tror att du har en akut brist på hål i din närvaro. Och att det skulle bli skönt att få lite nya som då fotbollen skulle kunna erbjuda här om det blev ett stort vinterhål till exempel.
Just det.
I hela världen. Eller hela, ja, all fotboll vi bryr oss om i alla fall.
Ja, vinterhålet är per definition och av tradition mitt favorithål.
Så. Ja, då är du ändå alltid borta, eller i alla fall tidigare.
Ja, ge mig det tillbaka.
Ja, nej, jag vet inte om det finns några så politiska invändningar mot detta. Men jag bara tycker att det är en så mysig idé att, att det, liksom, det så kallade kalenderåret skulle kunna bli ett helt... Det skulle också underlätta jättemycket i framtiden när man ska gå tillbaka och kolla vilket år någonting har hänt.
Mm.
Säsongen 2022. Så som vi har det i Sverige.
Ja, är intressant. Sen, du sa ju att, jag vet inte vem du var du citerade, men att det kanske funkar, vi har bara aldrig testat det förut eller något sånt där. Och det går kyff kanske möjligen.
Mm.
Men att det är ju traditionellt det enda argument som fotbollen behöver för att säga nej till någonting.
Att man inte har testat det.
Ja, att man har testat det förut. Det ska vara som det alltid är.
Mm.
Det är ont om evolutionärer, men det kan vara så att i det här hålet så hinner vi tänka de revolutionära tankarna. Och det är också så här, en lisa att det är ganska många som är på insidan av branschen. Ancelotti har också varit ute och tänkt stora tankar och efterlyst omtänkande och nytänkande.
Ja, en omtagning helt enkelt.
En omtagning. Och det vore väl något?
Ja, alltså jag säger som du, det vore dumt att inte utnyttja hålet till tänka om, eller alltså, i alla fall reflektera, sätta sig ner och fundera lite över var fotboll har hamnat. Den har hamnat någonstans som väldigt, väldigt få egentligen nöjda med. Alltså, det är egentligen bara de riktigt rika klubbarna och möjligtvis deras supportrar som tycker att det här är gött, men det är inte så bra för spänningen, det har vi redan konstaterat, att förhållanden eller villkoren är så olika. Det är givetvis inte bra för, alltså, i ett längre perspektiv heller om vissa lag aldrig kommer kunna komma ikapp eller att vi inte får några överraskningar och så vidare. Med tanke, alltså just utifrån att, det är, att liksom resurserna är så orättvist fördelade. Och det är ju eller framförallt så att det inte är så roligt för kanske de som utövar sporten, om man ska helt ärlig. Alltså det är klart att det är säkert ball att spela i liksom ett sånt Harlem Globetrotter-lag ett tag. Men det är ju inte samma grej för varken utövare eller publik. Alltså jag har också suttit, till exempel de säsongerna när Barcelona var så liksom sanslöst överlägsna, så var det ju inte, det var ju, man gick dit och tittade på ett spektakel, visste hur det skulle gå och gick hem, men det var inte någon, det var ingen nerv i det.
Nej, så är det. Ty så lär kapitalismen. Jag kan också förstå att man, alltså någon sorts parallell diskussion till det här, att jag förstår att man sitter i Qatar eller Saudiarabien och undrar varför alla gafflar om, eftersom ni tar emot våra pengar men sen gnäller ni på oss. Lite samma sak, att om man nu sitter och är vd i ett Manchester City eller i Barcelona eller vad du vill, och nu då trycker på att vi måste spela klart säsongerna för att vi måste få in våra tv-pengar, vi måste kunna betala de här höga lönerna, och när människor då protesterar så tycker man att, jo men ni har ju kommit matcherna, ni har ju följt vårt lag, ni har köpt våra tröjor när vi har valt den här vägen, och sen vet plötsligt kommer ni och gnäller på att det skulle vara något fel på den vägen också. Det finns en diskrepans i det.
Nej, det är klart det är så. Man får väl någonstans hoppas att också de här oljekejkerna eller investerarna har någon, vad ska man säga, någon form av sekreterare som viskar i deras öra ibland och talar om att bara så du vet så finns det en debatt här. Eller alla tyckte inte att det var jättebra att, inte vet jag, du satte dig själv på omslaget till matchprogrammet. Men var det som gjorde det? Det kanske var det han som... Nej, det var han. Var det Leicester säger som dog, då var det lite tråkigt. Men jag tror det var någon av Premier League-asiaterna.
Gjorde han efter eller före han då? Det var en speciell rövstil man gjorde efteråt.
En pågående publicering.
Ja, just det, just det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du tänkt några andra stora tankar då?
Ja, jag har gjort det. Efter ett långt, väldigt långt pågående fotbollsfilosofiskt resonemang så tänkte jag fylla på med ett ännu längre fotbollsfilosofiskt resonemang. För jag såg att du hade refererat till Jorge Valdano igen i bloggformat.
En gammal text dock.
Det blev så. Kan det vara så att vi pratar så mycket om Jorge Valdano?
Du ska inte fråga mig om det, för jag kommer alltid svara nej på den frågan. Men det kan ju hända att folk tycker att han kanske bör ana att han på något sätt har gått in med pengar i den här podden. Så den risken får vi ta då.
Ja, det är i alla fall en tydlig risk att vi har överdoserat lite grann. Så att jag tänker att vi kanske borde hitta någonting annat. Och jag hörsammar den vädjan då, om den nu finns, och tänkte gå vidare med Angel Kappa istället.
Jaha.
Hur mycket kollar du på Angel Kappa?
Ingen.
Nej. Han var alltså Valdanos assistent under tidigt 90-tal på Teneriffa.
Okej. Vad konstigt att jag inte hade koll på honom.
Ja, han är, du skulle kunna haft det. Han är mer känd kanske som Menottis assistent i Barcelona och Boca Juniors och även i argentinska landslaget. VM 80-talet, 82 var det väl, med 80 tror jag. Hur som helst, Angel Kappa intervjuades nu i veckan då i Süddeutsche Zeitung.
Av Javier Caceres?
Jag tror inte det.
Nej.
Faktiskt. Kan det ha varit? Är det deras spanningkorre?
Ja.
Det kan det ha varit, jag vet faktiskt inte. Det var i alla fall en väldigt bra intervju som helst då. Kappa berättar då bland annat om sina tidiga år hemma i Argentina då under junta-regimen där. Han var själv med i något som hette Peronismo de Base, som var då en så här politisk militant motståndsgrupp. Han berättade om att han körde runt i sin gamla Citra och delade ut såna här regimkritiska flygblad till folket och sådär. Och hur han med något tillfälle fastnade i en vägkontroll. Militären tog upp hans ID och kollade liksom och tittar noggrant på honom, skarp blick, och så ställer en enda fråga. Är du fotbollsspelaren Angel Kappa? Och det var han ju, så han klarade sig.
Ja,
han kunde köra vidare med sina flygblad istället för att kastas ut från någon helikopter eller så.
Hade det varit nu så hade jag fått säga, ja, jag är lungakutläkaren.
Just det. Mm. Och så hade han fått en applåd och kört vidare.
Ja, precis.
Med fortsatt låg lön.
Läkarna kanske inte har så taskiga förhållanden ändå.
Nej, så är det säkert. Eller så är det ju.
Mm.
De är inte lika mycket hjältar kanske, jag vet inte.
Nej, de fan inte.
Fan han inte.
Nej.
Kappa bor nu på ålderns höst i Madrid. Och Sydor så frågar honom då om han saknar fotboll nu under karantänen. Och då säger han att men det gör han inte. Det som han saknar är livet. Mm. Men han säger också att han håller då inte med de här som påstår att fotboll är det viktigaste av allt oviktigt.
Mm.
Som Eduardo Galeano skrev. Utan att det är visst viktigt. Han säger att vem påstår att leken är mindre viktig än något annat. Det ludiska, alltså lekfulla då, är viktigt. Teater är en lek, filmen, litteraturen, poesin är lek. Och fotboll också. Jag såg i veckan någon annan på Twitter som skrev, någon lärare tror jag i Madrid, att det är en intressant sak nu med karantänen då, hur en grej som väldigt många lyfter fram under karantänen är att de saker som normalt får minst uppskattning i skolorna, det vill säga konsten, kulturen, musiken, idrotten, är väldigt, väldigt viktigt nu då. Och hon skrev att om allt det där är så viktigt för att hålla oss borta från sinnessjukdom under karantänen, varför ses det då inte som lika viktigt när det handlar om finansiering?
Mm.
I alla fall, Angel Kappa, han säger så här då om fotbollen, och det är en av de saker som gör att man kan fatta att han och Valdano hade det ganska bra ihop. Citat: nyliberalismen har bestulit oss på det som tillhört folket i årtionden. Utbildningen, vården, omsorgen, idrotten. För underklassen har fotbollen varit en plats som de kunde vara stolta över. Det som gav dem status, respekt, självrespekt. Och journalisten frågar, är allt det där borta nu? Nej, inte helt. Men kapitalismen har tagit över fotbollen och förvandlat det till en vara som har ett pris. I kapitalismens logik är seger det enda som räknas. Och den har bara ett syfte. Att sälja en vara. Fint, va?
Mm. Och man önskar att de gjorde såna där analyser nu. De assisterande tränarna.
Ja, det vore ju något. Mm. Jag vet inte vad Peter Wettergren håller på med till exempel.
Exakt.
Jag fortsätter
på hästen.
Upp på hästen på barrikaden.
Mm.
Jag fortsätter och sitter i kappen.
Mm.
Att vinna är viktigt, men det kan inte vara det enda. Och då kommer jag att tänka på Boniperti och Juventus där. Den här ikonen som sammanfattar Juventus själva klubbskäl då, med att säga det där, att vinna är inte viktigt, det är det enda.
Mm.
Och Kappa tar också upp Juventus och tar lite vidare. Han säger, om man tänker så kommer det också sluta med Calciopoli och dopning. Det är logiskt. Men sporten har ett värde i sig själv. Och det där, det är så jävla fint och det är så jävla sant.
Mm.
Och framförallt så är det så jävla argentinskt.
Mm.
Vi brukar så här i Europa lyfta Cruyff då, som en stor filosof, eller Barcelona eller Pep eller så, men det finns ju ingen som slår Argentina.
Filosofen, tänkte du?
Filosofen.
Vi i Europa, om du menar, med det. Zlatan Ibrahimovic.
Ja, det är det jag menar.
Mm.
Men just när det handlar om att tänka fotboll, så jag undrar om inte Argentina faktiskt är världsmästare.
Jo,
där.
Jämt. Alltså, de är ju verkligen jämt det. Alla bra tankar kommer därifrån, det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Mm.
Jag vet att det finns en sån här argentinsk-rumänsk filosof. Bra kombo.
Ja. Vilken jävla kombo. Jag hör redan att det här kommer bli svinbra.
Han kan eventuellt också ha judiskt påbrå. Han heter Thomas Abraham.
Mm.
Han har då gett ut en bok då som heter Pensamiento Rápido. Snabb tanke, kanske snabbt tänkande.
Mm.
Om då just hur argentinarna gjorde om fotbollen till filosofi. Han skriver i sin bok att Menotti var den som startade fotbollsfilosofin. En sokratisk lärare som väntade in sin Platon, parentes Valdano. Och Angel Kappa stod för steget från Feuerbach till Habermas. Typ från, jag vet inte, materialism till idealism och kommunikation. Så där. Habermas är ju Frankfurtskolan. Så det anti-auktoritärt goda samtalet som leder fram till sanning. Typ. Han skriver då, Abraham, att de försökte till och med definiera en vänsterorienterad och en högerorienterad fotboll. Enligt dem finns det en sån skillnad. Som Valdano sa, den kreativa fotbollen är vänsterfotboll. Men den råa styrkan, fusket och den brutala fotbollen är högerfotboll. Argentinarna, rumänerna.
Mm.
Jag vet inte, man kan tycka vad man vill om just höger-vänster-dikotomin där, men det finns ju...
Det är klart, tydligt att du tycker olika beroende på olika dagar och så vidare.
Lite grann, men jag vet inte. Det finns ju absolut så att man kan närma sig fotbollsindustrin med det perspektivet då, apropå det vi pratade om förut. Och det, som sagt, blir ju väldigt mycket tydligare nu när hela branschen står still då. Är liksom problemet att vi inte kan vinna fotbollsmatcher eller tjäna pengar på fotboll, eller är problemet att vi plågas av att vi inte kan spela, att vi inte kan titta, att vi inte kan leka längre?
Just det.
Och där lutar väl vi åt alternativ B kanske.
Ja, och att det också går att koppla ihop med den första frågan som jag kom fram till efter extremt mycket orerande, nämligen är det rimligt med ett perspektiv där man måste stoppa in fotbollen i en krismall och spela klart den, bara för att vi har ett system som hetsar på och där inte ens ett virus kan få sätta totalt stopp, eller man måste i alla fall anpassa sig så mycket så att man kanske utsätter till och med en del av spelarna för vissa risker. Och det var ju prat om att man spelar varannan dag, och det finns ju massor med olika modeller för i olika ligor för hur det här skulle gå till och så, men att man på något sätt låter mallen och den ekonomiska modellen styra och sen proppar in människorna i den modellen och hoppas att de ska klara det ungefär, eller att det bara ska bli färdigt, istället för att tänka tvärtom då, att vi har ett läge som ser ut som det gör, vi har en lång rad spelare som har varit smittade av corona, men de allra flesta, eller alla vad vi vet, har ju överlevt, och de kommer inte vara så mycket äldre om ett halvår när det är riskfritt att spela och när vi kan ha publik på arenorna och fotbollen alltså kommer vara fotboll igen.
Verkligen, du pratade ju dessutom kanske också förra veckan om det här med match zero, som väl är det allra tydligaste exemplet. Alltså Atalanta Valencia, som då har lyfts fram som ett stort skäl till att just området i Lombardiet blev ett sånt smittcentrum.
Det var en match som var en biologisk bomb, säger ju experter.
Verkligen, Kappa lyfte också fram den matchen som ett tydligt exempel. Du fattar att han är speciell, va?
Han låter ju som de flesta. Jag känner ju faktiskt, jag har ju avverkat en rad argentinska judar just. Han låter mycket smartare än alla de jag har träffat faktiskt.
Ja, du kanske bara har letat på fel ställen. Du borde leta på Teneriffa istället.
Ja, jag borde leta i 70 plus kategorin, menar du? Eller ja, det ska man absolut inte göra just nu förresten. Det var helt fel tänkt.
Nej, det kanske var i fel tid också. Ja. I Barcelona på 10-talet. Nu kanske borde leta till Barcelona på 90-talet istället. Eventuellt. Jag ska bara sno ihop det lite och berätta om en träningslandskamp då från just 90-talet. 1995, Spanien mot Argentina i Madrid. Lite med anledning av att i Sverige här hemma så är ju väldigt många och kanske Ola Wenström speciellt då, väldigt ledsna över att vi har satt och tappat rättigheterna till Champions League de kommande åren här.
Är folk, alltså jag menar, är mannen på gatan ledsen över detta?
Det är inga män på gatan.
Men
mannen på balkongen tror jag är lite ledsen.
Ah, okay.
För att de har haft en sån briljant studio då, och det har de på många sätt. Men i alla fall då, 95...
Men jag visste inte att det var, förlåt att jag, nu kanske jag trampar på min nedre market som jag själv har en lång, och du sitter ju också i tv och så. Men jag visste inte att det var att det bara så här, är det en allmän uppfattning då att de gör någonting som inte TV4 kallar jag dem då, som kommer ta över nu, skulle kunna göra. Menar du att det är en mannen på gatan uppfattningen, en mannen på balkongen uppfattningen? Jag visste inte det egentligen.
Jag tror att det är ganska mycket så. Sen så kan okay. det säkert också hänvisas till motvilja mot förändring och så vidare. Att det ska vara som det har varit. Men
men så är det väl. Det är väl en stor del av det såklart. Men jag visste inte riktigt hur, vilket folkligt det är så svårt att veta.
Ja, det är svårt att veta. Jag killgissar att mannen på ballen tycker att de har gjort ett bra jobb i alla fall med sin rättighet. Ungefär så. Men för perspektiv då så vill jag lyfta fram just den här 95-matchen. Argentinsk TV hade då experttrion Jorge Valdano, Cesar Luis Menotti och Angel Capa.
Ja.
Deras take då, det jag har kunnat ta del av på matchen, var att det spelade liksom ingen roll att Spanien slog Argentina, vilket de gjorde då, de vann med 2-1. Eftersom deras take var att Spaniens förbundskapten då, Javier Clemente, som vi pratade om, Spaniens nye Anders Tegnell.
Just det.
Hade varit alldeles för resultatinriktad. Han borde ha använt den här träningsmatchen till att utveckla deras spel istället.
Ja.
Fan. Mm. Argentina, det är där vi skulle bott i.
Mm. Det är bara Bojan Jordi som kommer upp på de där höjderna i Viasats studio. Det vågar jag säga utan att sticka ut hakan för mycket.
Så är det faktiskt. Mm. Alltså nu översaltar jag och refererar en hel intervju, men jag får väl göra det då. Det är ändå karantäntider. Och avsluta.
Jag ska ingenstans.
Och inte jag heller. Jag har inga hål. Eller jag har det, men jag har massor. Men Kappas sista då resonemang handlar om det här med fotboll och effektivitet. Då den här moderna utvecklingen med statistik och mätbarhet som ju Vadan också har skrivit väldigt bra om.
Mm.
Och Kappa säger så här. Det mest löjligt är där. Fotboll är något kvalitativt och kvalitet kan inte mätas statistiskt. Det är som att bedöma en författare utifrån hur många ord han använt i en novell. Eller som att gå till Prado-museet och mäta huruvida Goya eller Velázquez målade störst. Argentina.
Det är i och för sig, det jag tycker det är en relevant jämförelse med den sista. För det tänker jag ofta på Goya, eller Prado-museet var länge sedan jag var på. Men om du går runt på typ Louvren och de andra så kan det också, så får man ju rätt ofta känslan att fan, här trodde ni att stort var lika med bra. Det var de la Croix och de där. Fanns ju en viss sån trend på den tiden.
Det är en jävla bra kritik mot Louvren.
Det är för stora tavlor. Gillar inte Louvren, så jävla stora tavlor.
Ja. Man gillar ju små tavlor, så är det ju.
Alltså, jag tycker att jag håller nog med Kappa. Det betyder i alla fall inte automatiskt att de är bra. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. Vilket museum längtar du till mest i karantäntider?
Kan vara
Camp Nou Visual Tour.
Reina Sofia eventuellt, tycker jag mycket om, också i Madrid då.
Ja. Jag kallar henne Sofia då, eftersom det inte ligger i Bulgarien. Men okej.
Okay. You do that.
Mm. Fick du den här Guernica-upplevelsen som folk gillar uttala tavlan på svenska?
Guernica.
Alltså jag vill ju säga, och det är alltså, gud så platt det här låter, men att det var alltså, en av få av de här stora, alltså den är ju stor på alla sätt.
Den är fan alldeles för stor.
Konstverken, byggnaderna, vad du vill, som man inte blev besviken på. Uh-huh. Det var just alltså, en väldigt sån Stendhal-upplevelse, omvälvande.
Det är så, finns då ett begrepp. Det tog jättelång tid när jag letade mig till Reina Sofia-museet i Madrid. Det var först kanske förra året, eller 2 år sedan möjligtvis. Och det var då dessutom någon så här kubistutställning, så att det var ganska mycket annan Picasso och så. Och så läser man om spanska inbördeskriget och så vidare. Och till slut så når man in då i salen som har den här gigantiska Guernica.
Guernica.
Och där blev jag helt översköljd av den. Kanske min starkaste konstupplevelse någonsin. Det är liksom... Det var helt tyst där inne. Det var som att alla hade fått lite samma känsla. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Och tänkte inte mer på det. Och sen så läste jag Theodor Kallifatides som skrev på Twitter att jag som trodde att jag hade sett den där tavlan, men nu har jag varit på Reina Sofia-museet i... Ja, det var något helt annat. Och då visade sig att det finns en hel rörelse kring Guernica-upplevelsen.
Guernica.
Men att det är ett då ganska så känt fenomen att folk blir knockade helt enkelt.
En rörelse kring rörelsen?
Ja, någonting sånt.
Nej men det är alltså... Ja, det förvånar mig inte. Och det, som sagt, det kan säkert låta jätteplatt. Men har man varit där så är man en del av rörelsen. Då tror jag man förstår. Det är ett av få konstverk som verkligen är så. Noll besvikelse. Den lever upp till hypen helt enkelt.
Den lever upp till hypen, så kan man säga. Mm.
Du, apropå Reina Sofia. Vi pratade förra veckan om The Queen of Fucking Everything och hennes talas Queen Elizabeth den andra.
Mm.
Om det hade varit istället Reina Sofia som hade sagt We'll meet again, så hade vi kunnat relatera mycket hårdare.
Ja, du tänker på våran 2000 kronors lunch på Ritz i Madrid, ja.
Just det.
Mm. Hon satt med en iPad, kommer du ihåg det?
Ja, hennes väninnor lärde henne hur hon skulle använda sin iPad.
Ja, så var det, ja.
Fantastiskt upplevelse. Vi lotsade in, det var väl mest att vi hamnade där för att det var den som var med uteservering som var öppen. Så det fick bli Ritz uteservering. Och ja, finns det några lediga bord? Nej, det är tveksamt, men okej, följ med här då. Och de gräddade oss alla längst in och så sätter vi oss där och så ser jag på ditt ansikte. Alltså den blick eller uppsyn som jag antar att du fick inför Guernica då.
Guernica.
Där du säger, men herregud. Och då satt vi där undan skymda, undan skuffade på bordet bredvid drottning Sofia och hennes väninnor. Fint ögonblick var det.
Riktigt bra. Vi skulle ju kunna podda i typ 2 timmar till, bara snacka om gamla minnen. Men jag vet inte exakt vilket lyssnarvärde det har. Samt, jag känner inte riktigt till alla dina hål och hur långvariga de är. Ska vi knyta ihop dagens påse?
Dagens poddsäck, vi kan väl göra det och också tala om att vi heter Fotboll Radikal. Jag har inte gjort det, tror jag. Jag heter Simon Bank, du heter Johanna Frandén. Vill man så kan man också följa det Twitterkonto som finns i vårt namn eller under namnet Podcast Radikal. Om man vill samtala med oss på något vis eller ha lite förslag eller bara hat att komma med, så är ni välkomna där.
Just det. Vi har ju också slutat säga vem som klipper den här podden, för vi vet aldrig riktigt det på förhand tidigare. Så...
Men det är spännande.
Ja, precis. Så ska vi bara droppa båda geniernas namn då. Det är... ibland Patrik Syk och ibland
Marcus Ulfsand.
Vilken värdelös övning i att vi skulle säga ett namn var.
Ska vi försöka igen?
Testa ibland Patrik Syk och ibland
Marcus Ulfsand.
Just det.
Där chatten, den tar vi. Ja, och så ska säcken då sys ihop. Jag tar det på min lott. Och tänker gå in och säga att du vet lite hur det kommer med fotboll och taktik. Det vill säga att det är först när man begränsar sina spelare som de blir helt fria. Alltså om de får helt fria linjer att spela utifrån, så alltså ingen struktur, inga ramar överhuvudtaget, så blir de inte fria alls. Det finns ju en samhällsparallell i det där också att dra, såklart. Men vi befinner oss nu då i en tid med extrema begränsningar, karantän och allt. Och du vet jag, eller ja, vi kanske då, har gnällt väldigt mycket på hur svårt som fotbollsspelarna haft att använda sin karantän på ett vettigt sätt då.
Mm.
Eller med begränsningarna.
Mm.
Men det finns ju de som gör det på ett väldigt bra sätt. Det har hört väldigt mycket bra musik då i vardagsrum och digitalt och så.
Mm.
Och det nöjer mig då att tala om att det i veckan kom det allra bästa hittills. För det är så, om man inte kan turnera, om man inte kan vara i studion, så kan man ju alltid sätta sin 15-årig jabb framför trummorna, så kan man dra in en kör på länk och så kan man spela alldeles fantastisk musik. Så jag tänkte att vi skulle sluta med det. Mm. Med 2020 års bästa tolkning som ett direkt meddelande ut då från Nick Lowes vardagsrum och rakt in i hjärtat på alla jävla cyniker där ute. What's so funny about peace, love and understanding? Vi slutar där.
Jag ska kasta in en liten uttalsguide som vi både du och jag och Arlanda kan behöva innan dess. Och sen hörs vi nästa vecka.
Perfekt.
Ciao.
Ciao.
How about that one, Charlie? Time for a cup of tea?